Tänk dig att du sätter dig i en splitterny, extremt dyr sportbil.
Okej, okay. Jag gillar den tanken.
Eller hur? Och det är en bil med en motor som liksom, den slår alla tekniska rekord. Du lägger händerna på ratten, du känner vibrationerna och så trycker du gasen i botten.
Motorn vrålar.
Exakt, den vrålar. Du flyger fram, men det finns ett enormt, helt dolt problem här.
Låt mig gissa. Bromsarna fungerar inte.
Värre. Bilens GPS-system är helt felkalibrerat. Så all den här otroliga hästkraften, den driver ju inte mot ditt mål. Utan den kör dig rakt in i en tegelvägg i liksom 200 km i timmen.
Aj. Och den där tegelväggen, det är faktiskt en helt fantastisk bild av hur den mänskliga hjärnan fungerar när den är som allra sämst.
Ja, för vi i vårt moderna samhälle, vi stirrar oss ju helt blinda på själva motorns kraft.
Det vi kallar intelligens, ja.
Precis. Men vi glömmer nästan alltid att granska den där kompassen som faktiskt ska styra all kraft.
Vilket leder oss direkt in på varför vi är här. Du som lyssnar har skickat in ett helt fantastiskt spännande källmaterial till vår analys idag.
Verkligen, det ställer liksom hela vår syn på just intelligens på ända. Dagens uppdrag är att utforska en paradox som är lika fascinerande som den är skrämmande.
Nämligen varför de allra mest högintelligenta människorna ibland hyser de allra mest absurda, ologiska och ja, ibland rent farliga åsikterna.
Vi utgår från en essä som heter Dummeligens eller varför högt intelligenta människor kan ha så korkade åsikter.
Vilken titel!
Ja, den är klockren. Det är en text som dyker rakt ner i filosofi, mörk historia, psykologiska blindskar och till och med en jättetragisk flygolycka.
Den sätter verkligen fingret på de inbyggda svagheter som faktiskt kommer med en hög intelligens. För om vi inte är medvetna om hur vår egna processorkraft kan lura oss, då kan den bokstavligen bli vår värsta fiende.
Okej, men låt oss packa upp det här från början. Innan vi ens kan förstå varför smarta människor kör in i tegelväggen så måste vi liksom definiera vad intelligens egentligen är och vad det inte är.
Ja, texten gör ju en jätteviktig uppdelning här i tre helt olika koncept. Vi har intellekt, intelligens och vishet.
Och den distinktionen känns helt avgörande, eller hur?
Absolut. Intellektet kan vi se som själva paraplybegreppet. Det är vår övergripande förmåga att överhuvudtaget ta in och analysera världen.
Okej. Okay. Och intelligens då?
Intelligens är mycket snävare. Det är bilmotorn vi pratade om. Din rena processorkraft. Alltså förmågan att snabbt hitta mönster, lösa ekvationer, dra slutsatser i flera led.
Men sen kommer det tredje. Vishet.
Ja, och vishet, enligt det här resonemanget då, det är förmågan att ställa den där intelligenta processorkraften i sanningens tjänst.
Att veta vilka ekvationer som ens är relevant att lösa från första början.
Exakt. Att kunna välja en objektiv utgångspunkt utan att styras av typ prestige eller flockmentalitet.
Så intelligens är att kunna bygga en perfekt bro blixt snabbt. Men vishet är att inse om bron överhuvudtaget behövs eller om den bara leder rakt ut i ett trask.
Det är en väldigt bra liknelse.
Det här får mig att tänka på den där underbara analogin från texten. Den om smaklökar.
Oh, ja, dra den.
Vi fick ju liksom alla lära oss i skolan att tungan har fyra smaker. Sött, salt, surt och beskt. Tills man plötsligt hittar en femte smak, umami.
Just det.
Och författaren tycker ju att vi saknar ett ord för intellektets mörka baksida. Och föreslår därför en ny smak för hjärnan.
Dummeligens. Eller dummani som texten också kallar det.
Dummami. Det är fantastiskt. Det mäts i DQ, dummalingenskvot. Och det beskriver alltså förmågan att ha en extremt hög IQ men ändå dra fullständigt felaktiga slutsatser om hur verkligheten faktiskt ser ut.
Motorn är urstark men den är helt frikopplad från hjulen. Och för att förklara hur det här ens är möjligt rent tekniskt går författaren tillbaka till själva logikens grunder.
Vänta, vad då logikens grunder?
Jo, grejen är att varken naturvetenskap eller ren logik kan ge oss 100% absoluta sanningar som står på egna ben.
Fast det måste vi nog bromsa lite, va? Naturvetenskap bygger väl ändå på solida bevis?
Nej, den bygger på induktion. Alltså att vi observerar världen och drar slutsatser utifrån de mönster vi ser. Vi ser att solen går upp varje morgon, så vi antar att den gör det imorgon också.
Okej, ja, det är ju logiskt.
Det är en extremt hög sannolikhet, ja. Men det är inte en absolut matematisk sanning. Ren matematik och logik å andra sidan, det bygger på deduktion.
Vad är skillnaden?
Om A är större än B och B är större än C, då är A större än C. Det är 100% vattentätt.
Det går inte att argumentera emot.
Nej, men problemet är att all sådana logik måste utgå ifrån ett grundantagande. Ett så kallat axiom. En startpunkt som man liksom bara kommer överens om är sann, men som i sig själv ofta inte går att bevisa.
Aha, jag fattar. Så om själva startpunkten, ditt axiom, är helt upp på väggarna, då kommer all din extremt sofistikerade logik därefter bara att bygga ett gigantiskt torn av felaktigheter.
Precis.
Det är ju exakt som den klassiska regeln inom IT. Skräp in, skräp ut.
Skräp in, skräp ut, ja, verkligen.
Om du matar ett datorprogram med felaktig startdata, då kommer ju världens smartaste superdator bara att räkna ut felsvar. Men den gör det miljontals gånger snabbare än min gamla trötta laptop. Den höga intelligensen skyddar inte alls mot felaktig indata.
Nej, och texten drar det faktiskt ännu längre. Man nämner en känd matematiker, Kurt Gödel. Han bevisade matematiskt redan på 30-talet att inget komplext logiskt system någonsin kan bevisa sig självt.
Okej, så logiken har inbyggda gränser.
Ja, det kommer alltid att finnas sanningar som systemet inte kan hantera utan att ta hjälp utifrån. Logik i ett helt slutet system är aldrig allsmäktig.
Fast vänta nu, om intelligens bara är en snabb processor som i värsta fall bara tuggar skräpdata, varför accepterar då en jättesmart person det där skräpdatat från första början?
Hur menar du?
Ja, men om du går 8 år på universitetet och kanske doktorerar, då drillar du ju dig själv varje dag i källkritik och rationell analys. Borde inte den där höga intelligensen fungera som ett mentalt antivirusprogram?
Som liksom kastar ut absurda idéer omedelbart. Man tycker ju verkligen det. Men det vi ser är tyvärr ofta raka motsatsen.
Jaså?
Ja, författaren lutar sig bland annat mot Michael Shermer här, som försöker förklara varför smarta människor tror på egendomliga saker. Hans poäng är att smarta människor är så otroligt skickliga på att försvara åsikter att de kan försvara idéer som de ursprungligen skaffat sig av helt icke-smarta anledningar.
Icke-smarta anledningar, vad pratar vi om då? Barndomstrauman?
Barndomstrauman, absolut. Eller bara ren primitiv flockmentalitet. Människan är ju i grunden ett flockdjur. Vår absolut största behov är inte att ha rätt, det är att inte bli utkastad ur stammen.
Just det.
Så om din stam, eller din politiska gruppering, eller ditt akademiska fält har en viss åsikt, då adopterar du den åsikten av ren social överlevnadsinstinkt.
Och sen, när du väl har svalt det här, vad ska vi kalla det, tankeviruset.
Tankevirus är bra.
När du väl har svalt det, då kopplas din extremt höga IQ in för att rationalisera det och bygga liksom teoretiska försvarsverk.
Exakt. Och det är därför essän nämner den svenska illusionisten Charlie Caper. Han säger att det ofta är mycket lättare att trolla för en högintelligent person, säger en mensamilem, än för ett litet barn.
Men hur kan det vara lättare att lura ett geni än en 7-åring?
För att den där mensahjärnan febrilt försöker förutse logiska mönster. De fastnar i avancerade teorier om hur tricket borde gå till, rent tekniskt. Och så missar de det som händer mitt framför ögonen på dem.
Medan 7-åringen bara?
7-åringen tittar bara irrationellt på händerna. De har inget behov av att verka smarta. Det är precis som sagan om kejsarens nya kläder.
Ja. De intelligenta vuxna bygger liksom enorma intellektuella luftslott för att passa in i flocken och inte verka dumma. Medan barnet bara konstaterar att farbron är sprittsprångande naken.
Precis så.
Det som verkligen stack ut för mig i det här underlaget var att det tycks finnas rena nackdelar med hög intelligens. Författaren listar ju 5 specifika biverkningar av att ha extremt hög IQ.
Ja, de är lite överraskande.
Vissa grejer har man ju hört, typ att smarta människor ofta är nattugglor och att de skaffar färre barn. Men sen kommer det liksom mörkare saker, som att de har lättare för att ljuga och att de lider av mer existentiell ångest och att de i högre grad faller för det förfrottaren kallar bullshit.
Ja, när det gäller lögner till exempel så handlar det helt enkelt om att det krävs ett extremt arbetsminne för att upprätthålla en komplex lögn utan att försäga sig. Smarta hjärnor litar på sin processorkraft och tror att de kan snacka sig ur allt.
Och ångesten, självdestruktiviteten.
En hjärna som ständigt går på högvarv och ser alla potentiella faror i världen drabbas ju lättare av ångest. De behöver stänga av motorn ibland, vilket ju ofta leder till droger eller annan självmedicinering.
Men det där med att de lättare faller för skitsnack, där tycker jag författarens jämförelse med e-postprogram var helt briljant.
Outlook-analogin, jag skör den.
Tänk dig en jättesimpel e-postklient från 90-talet som bara kan hantera ren text. Den har jättelite kod. Om du jämför den med Microsoft Outlook idag, som hanterar kalendrar, skript, integrerade appar och hur mycket som helst.
Outlook är ju oändligt mycket smartare.
Verkligen. Men just den massiva komplexiteten i Outlook skapar ju miljontals sårbarheter i koden. Bakdörrar där virus kan ta sig in. Den högintelligenta mänskliga hjärnan är precis som Outlook. Dess komplexitet gör den extremt mottaglig för ideologiska tankevirus.
Det är en väldigt talande bild. För när en sån komplex hjärna möter kalla fakta som hotar hela dess världsbild.
Ja, vad händer då?
Då säger den inte, oj, här hade visst fel. Den mobiliserar varenda uns av sin processorkraft för att bygga oändliga avancerade bortförklaringar för att slippa ändra uppfattning.
Och det är alltså det vi ser som ren faktaresistens idag.
Exakt. Och om vi lyfter blicken från individnivån och tittar på vad som händer när den här dumeligensen får fäste i ett helt samhälle.
Ja, det är ju då det blir riktigt farligt. När intelligens frikopplas från vishet och moral, då pratar vi ju om historiska katastrofer.
Verkligen. Och författaren blundar ju inte för detta utan går rakt in i historiens absolut mörkaste rum för att illustrera sin poäng. Vi måste självklart komma ihåg att det här är källans egna analyser av ideologi och historia, men exemplen är tunga.
Ja, ett av de mest obehagliga exemplen handlar ju om Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget.
Under rättegångarna genomförde de allierade omfattande psykologiska tester på de kvarlevande rasistledarna. Och resultaten var tydligare så omskakande att man valde att hålla dem hemliga länge.
Vad visade de då?
Testerna visade att i stort sett alla de här männen, alltså själva arkitekterna bakom förintelsen, hade en IQ långt över genomsnittet. Många låg på över 130 eller 140.
Vilket är ren geninivå.
Precis, de låg på Mensa-nivå. Det här är författarens ultimata bevis för att intelligens uppenbarligen inte har någonting alls med mänsklig godhet att göra.
Men hur kunde en hel nation i en extremt välutbildad del av Europa falla för det där? Hur kunde logiken leda dem så otroligt fel?
Enligt källan, som här faktiskt lutar sig mot filosoferna Adorno och Horkheimer, så var det paradoxalt nog just den blinda dyrkan av logik som lade grunden. Upplysningstiden lärde oss att kasta bort religion, tradition och andlighet och istället bara dyrka det rena förnuftet.
Så man skalade bort all moral?
Ja, om man drar det till sin spets. Man såg på världen enbart som mekanik och matematik. Och om man applicerar den iskalla vetenskapliga effektiviteten på biologi och samhällsbygge, då får man ju social darwinism. Det blir helt logiskt, utifrån deras fruktansvärda axiom, att rensa ut de svaga för att effektivisera samhällsmaskineriet.
Så både nazismen, och källan nämner även extremmarxism här, var i grunden intellektuella projekt.
Jag har sprungarna ur universitetens högborgar, men de blev totalitära mardrömmar just för att de helt saknade vishet.
Och författaren stannar ju inte i historieböckerna utan drar paralleller till vår moderna politiska samtid. Och här vill jag verkligen understryka för dig som lyssnar att vi enbart rapporterar vad författaren skriver. Vi tar inte ställning överhuvudtaget, men källan riktar skarp kritik åt flera politiska håll.
Ja, författaren svingar åt båda hållen. Bland annat kritiseras vänsterlutande amerikanska akademiker för att stänga in sig i drömvärldar, där man menar att de skriver om historien så att det ska passa deras ideologi.
Och sen tittar de på Sverige också.
Ja, författaren tar specifikt upp svensk politik och exemplifierar med Miljöpartiet. Källan refererar till mätningar som visar att deras riksdagsledamöter haft de allra högsta snittresultaten på högskoleprovet.
De var alltså rent mätbart den smartaste politiska gruppen. Av deras hjärtefrågor, som till exempel idén om helt öppna gränser i kombination med en utbyggd välfärdsstat, krockar med den fysiska verkligheten.
Det var här källan drog in termodynamik i politiken, va?
Exakt. Termodynamikens lagar säger att om du har ett jättevarmt rum och öppnar dörren till ett iskallt rum, då kommer temperaturen oundvikligen att jämnas ut. Källans tes är att samma ofrånkomliga naturlag gäller för ekonomi och resurser. Om man kopplar ihop hög välfärd med global fattigdom utan några filter, så späts resurserna ut.
Och författarens poäng är att även om man håller med politiken eller inte, så kan man vara så intelligent att man bygger oerhört komplexa teoretiska argument för varför den här utjämningen inte skulle ske, samtidigt som man blundar för grundläggande fysik.
Just det, man bygger ett internt logiskt system.
Det är som att de har uppfunnit ett helt perfekt och logiskt schackspel inne i sina egna huvuden. Varje pjäs rör sig felfritt.
Ja.
Men problemet uppstår ju när de försöker ställa upp det här schackspelet mitt på en gräsplan under en pågående allsvensk fotbollsmatch. Och så blir de helt chockerade när deras drottning blir borttacklad av en anfallare. Den interna logiken är 100% felfri, men den saknar ju all koppling till den kaotiska fysiska verkligheten runt omkring dem.
Vilken underbar bild. Och för att vi verkligen ska förstå i magen hur extremt kraftfull den här inre logiken, alltså faktaresistensen eller confirmation bias, faktiskt är, så måste vi titta på Flight 254.
Åh herregud, ja, det här caset är ju nästan för overkligt för att vara sant.
Vi är i Brasilien, året är 1989. Flygbolaget Varig har en inrikesflygning, Flight 254. Det är en jättekort rutt på en timme från staden Marabá upp till staden Belém.
Och för att flyga dit, alltså från Marabá till Belém, ska de flyga norrut, snett åt öster, kurs 27 grader.
Nord-nordost, precis.
Men flygbolaget hade precis infört ett nytt system för sina färdplaner. För att datorerna skulle klara av decimaler lade man till en nolla på slutet av alla kurser. Så istället för 27,0 stod det 0270 på piloternas papper.
Vilket var ett katastrofalt misstag. För kaptenen på den här flygningen, som var väldigt erfaren, hade råkat vara på semester när det nya systemet infördes. Så när han sätter sig i cockpit och tittar på pappret läser han inte 27 grader. Han läser 270 grader.
Vilket är rakt västerut.
Ja, och styrmannen ifrågasätter inte det. De lyfter och istället för att svänga norrut ställer de in autopiloten rakt västerut. Rakt ut över den oändliga, ogästvänliga Amazonasdjungeln. Två extremt välutbildade, intelligenta män flyger alltså rakt ut i ingenstans.
Och det som gör att man liksom kryper ur skinnet när man läser detta, det är eftervida. Och vad har de rakt i ögonen genom fönstret i cockpit? Solen. De flyger rakt in i en glödande solnedgång.
Ja, det är ju helt absurt egentligen.
Alltså, en femåring vet att solen går ner i väst. Om du ska flyga norrut kan ju omöjligt ha solnedgången rakt i vindrutan. Det går ju mot all grundläggande fakta.
Men här ser vi bekräftelsejävet i sin absoluta renaste, dödligaste form. Deras axiom, vi har skrivit in rätt siffror i vår avancerade dator, är så otroligt starkt i deras smarta hjärnor att de rent psykologiskt filtrerar bort solen. De rationaliserar bort hela himlakroppen.
Då flög ju en timme. Vad hände när de förväntade sig att landa?
Ja, efter en timme ser de bara djungel istället för en stor stad. De anropar flygledartornet. Det är helt tyst. Deras radioinstrument fångar inte upp en enda signal. För de är ju 100 mil bort från civilisationen.
Och det är nu de borde inse sitt misstag. De borde tänka, solen i ögonen, vi hör inget på radion, instrumenten visar inget, vi flyger åt fel håll.
Men det gör de inte. Den höga intelligensen bygger genast en ny teori för att skydda axiomet. De övertygar varandra om att planet måste ha drabbats av ett massivt elfel som mirakulöst slagit ut exakt alla navigations- och kommunikationssystem samtidigt. Så de fortsätter snurra runt och letar efter en flygplats bland träden tills bränslet helt enkelt tar slut. De kraschlandar mitt i djungeln och 12 personer dör.
Det är fruktansvärt.
Haverikommissionens slutsats var just detta. Besättningen var så fastlåsta i sin intellektuella process, sin lilla bubbla av logik, att de aktivt ignorerade all bevisning från verkligheten. Det är definitionen av dumintelligens.
Okej, men hur i hela friden ska vi vanliga människor klara oss då? Om erfarna piloter med hundratals liv i sina händer kan sitta och stirra rakt in i solen och uppriktigt tro att de flyger norrut, Hur förhindrar vi att våra egna hjärnor lurar oss?
Vi kan inte stänga av vår hjärna. Så källan menar att vi måste uppgradera systemet. Och paradoxalt nog hämtar författaren lösningen från just flygindustrin.
Åh, intressant.
När ingenjörer designar datasystem för flygplan idag vet de att alla program har buggar. Om man sätter in 3 exakt likadana datorer för att styra planet och det dyker upp ett fel i koden, ja då hänger sig alla 3 datorerna på exakt samma sekund. Lösningen kallas trippelredundans.
Aha, så de sätter in 3 olika datorer?
Ja, från 3 olika tillverkare. Med mjukvara skriven av olika team i olika kodspråk som hela tiden övervakar varandra. Om en dator får hjärnsläpp och vill störtdyka, då kommer de andra 2 som ser på världen med en helt annan logik omedelbart att upptäcka felet och koppla bort den.
Det är ju genialt. Och hur applicerar vi det här på människan?
Författaren menar att vi måste bygga in social trippelredundans. Om hela ditt kompisgäng har gått på exakt samma universitet, bor i samma område, läser exakt samma ledarsidor och röstar på samma parti,
då är vi bara 3 identiska datorer.
Exakt. Ni kommer att kollektivt att rationalisera bort samma solnedgångar. Ni kommer att krascha på exakt samma blinda fläckar. Författarens definition av vishet är insikten om att du behöver ständig input från människor som tittar på världen med helt andra ögon än du och som faktiskt inte håller med dig.
Annars slutar det väl med att vi blir som extremvarianten av det här savantsyndromet som nämns på slutet. Du vet den gamla termen intelligent idiot.
Ja, precis.
Alltså när en person kan memorera en telefonkatalog på en timme men inte klarar av att koka makaroner. Man har 100% koll på alla detaljer men saknar helt, vad kallade de det, svag central koherens. Man kan inte se sammanhanget.
Förmågan att sortera ut vad som faktiskt är väsentligt. Och källan avslutar hela den här djupdykningen med en klockren analogi. Tänk dig 2 olika klockor. Den ena är ett superavancerat atomur byggt av världens smartaste forskare.
Okay.
Men det har en mikroskopisk defekt som gör att det drar sig 1000 millisekund per decennium. Den andra klockan är bara en gammal, trasig, mekanisk klocka som visare har rostat fast helt. Om du ber ett strikt, helt logiskt AI-system att utvärdera vilken av dessa klockor som oftast visar exakt rätt tid på sekunden,
då måste ju den logiska datorn svara att den trasiga klockan är bäst.
Varför?
För en klocka som står helt still visar ju bevisligen exakt rätt tid på mikrosekunden, 2 gånger om dygnet. Medan det där dyra atomuret tyvärr alltid är ute och cyklar med en liten miljondels sekund.
Exakt. Rent idiotlogiskt är den trasiga klockan överlägsen. Den ger rätt svar. Men vishet är att veta vilken av dessa 2 klockor du faktiskt ska titta på när du vill hinna med bussen till jobbet på morgonen.
Det är fantastiskt. Låt oss knyta ihop säcken på den här genomgången. Vad betyder allt det här för dig som lyssnar? Så inget magiskt skydd mot att ha fel. Det kan i värsta fall bara göra dig till en oslagbar mästare på att försvara dåraktiga idéer. För att inte flyga din egna Flight 254 rakt in i mörkret så behöver du aktivt uppgradera ditt system med oliktänkande och vishet.
Och med tanke på allt vi lärt oss idag om bekräftelsehjäl så vill jag lämna dig med en avslutande fråga att ruva på till nästa gång.
Låt höra.
Jag vill att du tänker på den åsikt eller den ståndpunkt som du är allra mest stolt över idag. Den där som får dig att känna dig genuint intellektuell när du försvarar den. Om du är helt smärtsamt ärlig med dig själv, valde du den åsikten för att den faktiskt är objektivt sann? Eller valde du den i hemlighet för att den passade perfekt in i precis det pussel du redan hade bestämt dig för att bygga?
Boom. Det där är någonting att ta med sig. Kanske är det hög tid att vi alla dubbelkollar den där GPSen innan vi trycker plattan i mattan. Stort tack för att du var med oss i denna djupgående analys. Vi hörs snart igen.